och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden DigiQueens. DigiQueens är podden för dig som vill hänga med på aktuella trender och ämnen relevanta inom handel och e-handel. Mitt namn är Anneli Furustad, jag är e-handelskonsult och hjälper företag med digital tillväxt. Kanske du också eller ni behöver hjälp, då bara hör av er. Ja, nytt avsnitt. Jag är superpeppad att min gäst Anna Pettersson vill vara med i vår podd och prata rekrytering i en ny tid. Välkommen Anna!
Tusen tack! Tack för att jag får vara med.
Så härligt. Börja med att berätta, vad gör Anna om dagarna?
Ja, jag jobbar mycket med utveckling av organisationer, individer, ser möjligheter. Mycket på individnivå men också var den här pusselbiten ska in i det hela pusslet. Så jag äger för tillfället 3 bolag inom rekrytering. Det är PS Express som jobbar med lite juniora tjänster. Sen har vi PS Partner som jobbar med chefer och specialister. Och så har vi ett bolag som heter Orkes som jobbar med förändringsledning. Vi finns i Göteborg, Stockholm och Malmö. Så, och sen jobbar jag faktiskt då som styrelseordförande i de här bolagen, en väldigt aktiv sådan, om du frågar mina vd:ar, på gott och på ont tror jag. Men sen tar jag också interimsuppdrag, så jag har precis börjat på Wireless Car som VP People and Culture.
Så spännande, vi skulle kunna ha många poddar som helst. Jag tycker förändringsledning är bland det mest, nästan bland det mest spännande man kan prata om också. Förutom det vi ska prata om idag. Men innan vi kommer in på ämnet lite mer, berätta lite, hur har din vecka varit?
Ja, men den har varit fantastisk. Jag gick på det här nya uppdraget som jag nämnde för dig. Och i måndags, eller förra veckan fick jag frågan, du kanske har tid att komma med oss på måndag för att träffas hela HR-teamet på Wireless Car. Och så absolut det. Och det var ju en toppen första onboarding-dag där hela teamet var samlat och jag fick 3 timmar på förmiddagen och göra en workshop tillsammans med de här mina nya kollegor. Och sen var det stor middag på kvällen där jag också, överraskningsmomentet var att jag blev firad, jag fyllde 50 på måndag och det hade de luskat ut så det kom in fyrverkerier och grejer. Så att, ja, wow, vilken onboarding. Och sen har jag börjat uppdraget parallellt som att jag fortfarande driver några processer på mina bolag.
Vilket fantastiskt mottagande. Ja, det är så man ska jobba.
Det är så man ska omborda.
Just ombordingen, jag vet inte. Jag har varit med om alla möjliga ombording. Men det är många företag som har ganska mycket att önska där.
Och det som är grejen är, jag som jobbar med rekrytering, är att rekrytering är nästan halva jobbet. Sen är ju halva jobbet när du kommer dit. Motsvara dina förväntningar, det som du känner och har byggt upp. Och när man är ny på jobbet så är man ju alltid lite osäker. Så tänk om man la lite tid där, för då skulle du få tillbaka den tiden trippelt upp.
Mm. Jag håller helt med, och den känslan när man kommer som ny, alltså det spelar ingen roll hur gammal ung man är, det är såklart någon sorts osäkerhet att gå in. Att få någon som verkligen tar hand om en, som har en plan för en, ger otroligt mycket, tycker jag, för att hur man ska må den närmsta tiden på jobbet.
Men jag tror det handlar mycket om att vi är ju människor allihopa, men ibland blir det när det är mycket chefstitlar och sådär, då är det att man ska automatiskt kunna allt, och det kan man inte. Inte i ett nytt bolag, i en ny organisation, i en ny kultur. Alla är nya där. Och jag tänker, du som är konsult har ju säkert varit med om det väldigt många gånger, och som konsult blir man ju oftast bara, varsågod, här är en dator, då kör vi. Japp.
Ja, sen, nu har jag varit med om det så många gånger, så jag tycker så här, det är rätt spännande. Ja. Men jag har full respekt för att alla inte tycker det är lika spännande att bara så här, börja jobba. Så,
och jag tänker så mycket tid man kanske hade sparat om man bara hade väglett dig lite de första dagarna. Fråga den, gör det här, ta det här, för annars ska du leta, och det kan man ju göra. Men man kostar ju pengar varje timme, så då är det bättre att man gör det som ger någonting tillbaka.
Mm. Ja, men absolut. Nästa fråga då. Har vi något LinkedIn-inlägg som du skulle vilja lyfta?
Nej, men jag är ju aktiv på LinkedIn. Jag tycker att det är ett väldigt bra forum. Det är mycket diskussion om det där. Men jag ser det som ett, som att man minglar, man pratar med människor. Och det har jag ju hållit på med i väldigt många år. 13 år nu på daglig basis. Så jag har ganska mycket inlägg, och det handlar ju om tankar som jag möter dagligdags. Och just igår la jag ett inlägg om att man måste våga mera. Och det är baserat på att jag pratar med mycket människor, och nästan alla har ju otroligt mycket bra idéer. Och så frågar jag, men varför har du inte gjort eller kommit vidare? Nej, men du vet, tänk, vad skulle de säga? Och jag kan inte, och tänk om det här händer. Och det skulle jag ju önska att fler tog bort den här sista delen. Ja, fast prova. Och man behöver inte prova i så stora steg. Man kan börja lite, man kan be om hjälp. Vad tycker du? Be om feedback. Så det behöver inte bli ett så stort steg. För jag tycker att det värsta vore att man skulle sitta där och så fundera på, tänk om jag hade. Det lever jag efter. Jag vill aldrig ångra att jag inte provade. För jag har provat massor och massor saker har inte gått som jag hade tänkt mig. Och det har varit jättejobbigt. Men jag har ju lärt mig så mycket varje gång. Och jag har träffat nya människor i de processerna som jag har tagit med mig vidare. Så att det är verkligen den rekommendationen jag skulle ge.
Att våga mer. Ja, jag brukar prata om mod. Nu har jag ju varit i så många intervjulägen här och tänkt så mycket på vad jag önskar av människor omkring mig. För att, nej, men också för att själv liksom våga, det är ju mod. Alltså att omge sig med människor som också vågar, också speciellt som chef, att ha mod att stå upp för sina medarbetare, ha mod att berätta vad som händer, ha mod. Så på något sätt att våga, ha mod, det är ju mycket som föds ur det. Både ett chefskap men också såklart ett medarbetarskap.
Jag tänker också ett mod i att tro att de människorna man har runt sig också är kompetenta och kan hantera både jobbig information och bra information. För jag möter också otroligt många ledare som, nej men vi kan inte säga det här ännu. Nej men du har jättekompetenta människor runt dig. De förstår ju att världen ändrar sig. Det är mycket bättre att komma med den informationen man har. För annars så skapar ju alla sina egna tankar och tycken och det här. Och det blir inte bra och det tar alldeles för mycket energi.
Jag håller helt med. Låt oss hoppa in i dagens ämne. Jag har satt en till rekrytering i nya tider. Jag letar ju en ny utmaning och jag säger utmaning för att jag inte fäster vikt vid om det är anställning eller konsult eller interim. Har jag heller inte bestämt varken bransch eller om jag vill tillhöra leverantörssidan eller kundsidan, utan jag vill bara se så vilka möjligheter finns där ute. Så därför har jag mött både företag och leverantörer och konsultbolag och tagit del av vad jag tycker är en berg-dalbana just nu. Förmodligen inom hela, men jag rör mig inom den digitala världen där tjänster försvinner, tjänster görs om. Alltså det är så mycket som händer och otroligt jobbigt för företagen, antar jag också såklart, för att det är ju stressigt läge, men för kandidaterna otroligt pressat. Vad ser du, vad händer inom rekrytering just nu?
Nej, men det har ju varit en otroligt spännande tid de senaste 5 åren kan man ju säga. Definitivt, vi var ju en kraftig uppgång där 2018 ändå, att det, alla skulle, satsade och byggde på och skulle ta nästa steg, upplever jag. Vi jobbar ju också med alla branscher så vi är inte nischade mot en, och då mycket mer istället utifrån individ och de kandidaterna vi möter. Men sen kom ju corona och det blev ju också en sån tvärnit på ett sätt. Ingen visste vad som skulle hända, och i rekryteringsbranschen så kände jag att jag vet inte hur lång tid det tar att återhämta oss på det här och hur det kommer att påverka beslutsfattandet. Vi jobbar ju både med rekrytering och konsult, och när rekrytering går ner så som det är lite nu, man är lite osäker och man avvaktar, processer tar mycket längre tid, då brukar konsultbenet gå upp för att man behöver ju ändå den här personen och då är det lite mindre risk att ta in en konsult. Så att de brukar gå upp och ner kan man säga. Men som sagt, corona, det påverkar inte rekryteringen så mycket faktiskt, så som jag trodde, för man behövde fortfarande ha människor. Sen var det korttidspermittering och sådana delar, men hjulen snurrade dock. Mm. Och sedan så kom vi ju ur den. Och jag tror att vi alla har nog lärt oss otroligt mycket på det här, att man vet aldrig vad som händer imorgon. Så fortfarande, jo, processet tar lite längre tid, men det går på. Man hör att det är tvärnit och räntorna sticker och allt det där. Det är jag helt med på. Men businessen fortsätter trots allt. Så att vi har så många olika konjunkturer. Det är en konjunktur skulle jag säga. Mm. Men det sammanfattningsvis är väl att man funderar mer och processer tar längre tid. Och också det här som vi pratade om lite grann innan vi satte oss här var ju att man är ganska snabb på att gå ut. Vi har ett behov och då är det nog det här och så slänger man ut det. Men under processen så börjar man, nej men det är nog inte det vi behöver. Eller Kalle kanske kan ta den arbetsuppgiften, så kan Malin göra det och då behöver vi det här istället. Så hela processen tar egentligen längre tid än om man hade satt sig ner från början och tänkt till. Okej, vem har vi? Vad behöver vi? Vilket resultat är det vi vill ha? Och där gör en ganska snabb process med alla inblandade som är faktiskt verkligen med och har tid att göra det. För det ser jag ganska mycket från mitt håll, att man kastar ut en annons och sen kommer man på vem som ska vara med under tiden och alla ska tycka under tiden och kravprofilen ändrar sig. Och det är inte så schysst, inte mot någon, på vare sig på de som ska anställa och de som då söker jobben.
Jag förstår. Men hur ser du någon skillnad i liksom, det är ju alltid så att konsulter rycker först på olika bolag. Hur ser du där ut om vi tänker speciellt inom liksom, ja, digital försäljning och e-com-branschen? Alltså vad händer just nu med, om man tänker interim, konsult, anställd? Har du några tankar där?
Ja, ganska många tankar faktiskt, för att jag tror också hela den här remote jobb har ju också ställt om arbetsmarknaden på ett sätt. Helt plötsligt har du tillgång till hela Sverige eller hela Norden eller hela världen som arbetsmarknad, för du kan sitta remote. Det är ju det ena. Sen är det ju också den här digitala utvecklingen. Det har varit otroligt intressant, för jag har fått vara med och rekrytera en del på den delen och följt utvecklingen. För bara för 10 år sedan fanns ju inte de här tjänsterna som finns idag. Man visste ju inte allt vad det var, digital analyst och converter och allt vad vi nu har för någonting. Och det har ju också skett en utveckling, och jag tror att man kanske börjar konsolidera och bli lite mättad på ett sätt, att nu vet man vilka tjänster man behöver och på det här sättet. Så det tror jag att den hypen som har varit inom digital marknadsföring, för det har ju också, vi måste ha en sån här person, det måste ju vara någon form av kombination mellan analys, försäljning, marknad och i allt en person, och det är ganska svårt att få in det i den personligheten. Och då har man ju delat upp det på olika sätt, men något kanske viss konsolidering i tjänster skulle jag säga sker. Men återigen, det är ju otroligt viktigt hur du syns, vilka footprints kunderna gör, hela köpresan på nätet. Så att jag ser ingen mattning där, men snarare mer kanske då konsolidering på avdelningarna.
Och när du säger konsolidering, menar du att en person får göra fler saker igen?
Ja, man kanske, för när det är ett nytt, så när jag var med från sidan, så många bolag, vi måste vara på nätet. Vad behöver vi då? Ja, vi behöver nog det här och det här och det här och det här. Och så plockar man ihop en massa människor som man trodde att man behövde, för man visste inte. Vad är det för någonting vi egentligen behöver, och hur ska den planen se ut, och vad är det vi ska göra? Min spaning är nog att man har nu sett att okej, nu behöver vi hålla lite i pengarna. Då är det här vi behöver. Då behöver vi inte de här tjänsterna också. Som är lite add-ons och nice to have. Så det tror jag man tajtar till grupperna lite inom digital marketing. För man har sett att det är nog det här som är det viktigaste för oss nu. Och organisationerna behöver ju vara med på att kunna hantera allt det som man gör inom digital marknadsföring. Och då har vi logistik och inköp och försäljning och alla de delarna. Och alla bolag är ju inte, har inte allting på plats där. Så att då springer man lite för fort. Och då, det tror jag nu man börjar tajta till lite.
Ja, och det märker man där ute att i lite svårare tider så ska det ju tajtas till. Och då är det klart att många företag funderar över vilka positioner kanske vi inte behöver riktigt lika mycket.
Exakt. Yeah. Så det är man ju lite tuffare nu. Nu tar man inte in, för vi har jobbat med bolag och man har anställt människor som bara har filmat, som bara har fotat, som bara har, och vilket är toppen och det är ju underbart att ha det. Men när man tittar, okej, vad behöver vi egentligen? Nu har vi en bildbank, nu har vi en filmbank, nu kanske vi kan leva på det här ett tag. Då behöver vi inte ha de tjänsterna. Mm. Och vem kan göra, precis som du säger, då kanske någon kan göra mer.
Och vad betyder det här för alla kandidater som är där ute och söker jobb, tänker jag?
Väldigt bra fråga. Det är klart att det är en fördel om man är lite bredare. Man kan kliva in på lite fler positioner, men nu pratar digital marknadsföring skulle jag säga. Och att man också, tror jag, behöver vara bra på att förklara vad är det jag kan bidra med. Hur kan ditt bolag, organisation, affär växa för att ni tar in mig? För jag är inte säker på att alla som sitter och rekryterar vet vad man kan få ut av en digital marknadsförare på olika nivåer. Så jag tror att man fortfarande kanske behöver förklara lite vad min insats skulle hjälpa er att få mer av. Mm. Så det är nog att paketera sitt erbjudande tydligt.
Ja, och då kanske att man behöver bredda sig. Men jag tycker ju ändå att jag ser fortfarande väldigt mycket annonser som är ganska smala liksom, inom SEO eller SEM.
Såklart.
Men jag har ju också märkt att nu söker jag ju lite bredare roller, men även de bredare rollerna när man väl pratar med dem, så är det ju många bolag, ja, inte de stora, men, ja, men de mellan till de små bolagen, där även om man är bred, tyckte jag för några år sedan att det var okej att vara bred. Nu är man bred och så vill folk gärna att man ändå är expert på SEO eller köpa Google. Alltså att det går in i lite sådana riktigt smala saker i en bred roll.
Men det handlar väl lite om det här med att tajta till hur mycket pengar har vi, vad kan vi lägga på vår marknadsavdelning. Mm. Och då behöver vi de här delarna också. Och jag tror tillbaka till att förklara för den som då ska rekrytera, vad är det, det kan jag absolut göra, sitta och SEO-fokusera, men då kommer du inte få den strategiska delen. Och det här är inte unikt för marknadspositioner, det ser vi ju i alla roller, att du ska vara en fantastisk ledare, du ska ha koll på det här, göra alla de processerna, men sen är det också väldigt bra om du sköter försäljningen eller vad det nu är man har, inköp. Mm. Och det är helt omöjligt, så jag tror att man behöver vara tydligare med det. Gör jag gärna, men då innebär det att mitt dygn måste ha 40 timmar, det har inte jag. Så att man kan vara lite tydligare med faktiskt realistisk uppfattning om vad är det vi står inför och hjälpa organisationerna. Och det här är svårt, för jag tycker absolut att man ska hjälpa till och det finns ingen prestige i var man kan vara någonstans. Men ibland tror jag man behöver säga nej och vissa saker behöver landa på golvet för att man ska inse vad är det vi behöver göra nu.
Mm. Ja, för det är det här gamla ordspråket, liksom varje gång man säger ja till något så säger man nej till något annat. Och jag har ingen prestige att sitta och skriva SEO-texter eller liksom lära mig att köpa liksom annonsering, för det har jag inte liksom gjort på länge. Men det betyder ju att vi prioriterar bort och säger nej till något annat kanske, ja, där jag känner att jag kanske är duktigare liksom att göra en taktisk plan eller att vara projektledare. Och att öppet ha den dialogen med de företaget som önskar att man typ, eller frågar om man kan det mesta. Att det betyder ju att jag kan ju ändå inte göra det med allt.
Nej, och sen tror jag också om man tittar då på, söker du en chefsroll, 40 anställda under dig och de här, eller 40 medarbetare, så har ju du en prislapp på dig. Mm. Ska vi slå ut din timpeng kontra någon annan? Ja, är det värt att du sitter och gör det då? Eller det handlar ju om en allokering av resurser, och där tror jag på din fråga, hur ser det ut konsult kontra fastanställning, projektanställning, var jag tror ju ändå att det här med gig kommer att stabilisera sig än mer. Det är inte lika viktigt hur du får din lön, är det en faktura eller en löneutbetalning. Och jag är ju verkligen för att jag är med så länge jag gör nytta, men när jag inte gör nytta längre, då får jag göra det någon annanstans. Mm. Så skulle vi kunna få lite mer rulle på arbetsmarknaden, så tror jag alla skulle må bra. Och nu menar jag inte att det ska bli otryggt, utan jag menar bara att man skulle kunna vara så öppen med att nu tillför inte jag så mycket längre. Vad kan jag göra något mer? Och kan jag inte göra det, så då är det helt okej att jag gör det någon annanstans. Och tar ni någon som är billigare kanske för det då.
Ja, vad tänker du då? Jag tänker, vi ändå haft en pandemi. Folk har suttit hemma. Många har liksom funderat över livet och så här, vill jag göra något annat. Hur hänger det ihop med, för att jag får ändå känslan av att många är så här, ah, men ska jag bli liksom egen, ska jag gigga, då är det nu. Så att många, sen kom liksom en lågkonjunktur och många kände inte att det var läge. Vad tänker du om de här två olika som möts? Så.
Nej, och det är jättesvårt, för det är klart att man måste ju göra sin egen kalkylering på vad är det jag behöver, för jag har hus och hem och barn och jag har ju ett ansvar där. Och sen får man ju då titta på hur ser mitt erbjudande ut, och tror jag att det skulle kunna finnas möjligheter i alla fall. Och jag måste ju säga att nu har jag drivit bolag i både upp och ner och sidvis och i alla konjunkturer. Det finns ju alltid affärer, men det är klart att du får jobba hårdare för dem i en lågkonjunktur. Var mycket bättre på att komma in och kanske jobba en del gratis för att testa mig, så ser vi om vi hittar varandra i det. Så det kommer ju alltid vara en utmaning att starta ett bolag, men om du räknar ut hur mycket pengar behöver du få in varje månad, så tror jag man löser det om man verkligen tror på sin idé. Det skulle jag vara, det är jag övertygad om faktiskt.
Så att du är inte den som avråder folk att starta eget just nu som konsult?
Nej, det skulle jag inte säga. Men tillbaka till att du måste ju fylla. Det kan ju vara, man har ju mycket idéer. Jag har ju alltid 100 idéer i huvudet som poppar. Men alla idéer är kanske inte gångbara affärsmässigt. Jag kanske inte får betalt för det. Det är jättenice to have och allt det där. Men det är ingen som är sugen på att betala för det. Nej, men då är det ju, får det ju vara så. Den skulle jag nog inte gå på. Men jag ser att det finns ett behov och jag kan gå ut och hjälpa till. Och det kan ju handla om att göra insatser på bolag. 50% eller 25% eller vad det nu är för någonting som innan vi pratade om marketing så behövs det ju alltid. Men man kanske får vara lite mer öppen för att skruva på vad är det då innehållet ska vara. Och det tycker jag är lite enklare som konsult att man då kan ha de dialogerna.
Vad kan vi ge för råd till alla människor där ute som behöver ett nytt uppdrag, ett nytt jobb? Kan vi dra något tips tänka på vad som händer, vad man ska göra? För det finns ju ändå en massa jobb, så att jag tror att många också känner frustration. Så, men hur blir de mina? Liksom, så.
Absolut, och det, vi har faktiskt gjort en test nu på PS Partner med ett utvecklingsprogram där vi har 30 människor som vill göra en förändring eller vill komma ut på ett annat jobb eller ut på ett annat uppdrag eller vad det är. Och där har vi 8 steg där vi har börjat med, ja, med vision, vad är det du vill, och sen då vid dina styrkor, vad är det du ser att du kan tillföra någon annanstans, paketering, målgrupp. Och jag tror man behöver göra den resan lite, inte vara för bred och hela tiden sätta sig i den personen som du ska sälja in till. Vad är det den behöver höra från mig för att jag ska få jobbet? Vad är det jag kan hjälpa den med? Skit i det själv lite om jag nu får vara krass. Utan gå utifrån, de behöver hjälp med det här. Det kan jag läsa från hemsidan eller sett rapporter. Eller om man frågar dem, vad är det som skaver mest? Vad är det ni verkligen behöver hjälp med? Jo, men det är de här sakerna. Och att jag ganska konkret visar på vad är det jag då kan göra inom det här. Jag kanske har referenser eller ja, på något vis beskriva. Oftast blir det väldigt luddigt och då är det svårt för den som ska anställa och förstå vad är det du kan hjälpa mig med. För det är det som är den viktigaste frågan för den personen. Så du kanske inte ska berätta hela ditt liv eller allt du har gjort. Det kan du visa när du väl kommer in. Så paketera, och i den paketeringsresan tror jag det är väldigt bra att be en feedback av människor du litar på. Vad är jag bra på? Vad skulle du köpa mig för? Vilken anledning? Och sen då, det kanske är det du själv tror, och är det inte det så kanske du behöver skruva på vissa saker. Och sen ta dig in i de nätverken där de här rollerna finns. Be om hjälp. Kan du tipsa mig in här? Jag är jätteintresserad av det här. Följ bolagen. Börja prata med dem så att ni kommer upp på raden. Nu var det väldigt många punkter, hörde jag själv här och luddigt.
Nej, men det
här, jag går igång lite på det.
Men både tänker jag på en intervjusituation, men för att få komma till intervju, det handlar om att antingen ha en profil på LinkedIn eller ha en CV, ett personligt brev. Och där, som du säger, strunta lite i mig, utan så här, vad har jag på riktigt bidragit till i olika situationer? Vad kan jag bidra till på nästa? Så att sätta sig helt in i den andra och inte skriva liksom en livsroman om vad jag har gjort och så, utan så här, vad har jag givit till bolaget? Vad har jag åstadkommit? Och ta det hela vägen, tänker jag. Det är väl en sak av det du beskrev.
Exakt.
Och den andra är väl det jag pratar så mycket om, att nätverka, gå in i rätt liksom. Det finns ju hur många olika nätverk som helst och det finns väldigt många som inte kostar någonting. Det finns liksom olika frukostar och AVs och olika diskussionsforum för, och alltså när jag går på events eller nätverk idag och folk frågar vad jag gör, så säger jag såklart att alltså, jag är på Coop och jag har den här rollen, men den tar slut nu vår, jag letar efter det här.
Perfekt. Och också våga säga det hela vägen. Har du tips på något uppdrag så hör gärna av dig till mig. För det vill man inte, men då kanske jag är för på. Ja, men du har nog inte råd att inte vara för på.
Nej, och jag tänker att jag säger det. Sarah. Vet du någon som behöver en som mig, så tipsa gärna. För det tänker jag. Och sen nu snurrar det här runt och jag har ju fått ett antal intervjuer på att jag just har sagt så. Mm. Och det är kanske inte den personen, men om man har pratat ett tag och den personen får liksom ett gott intryck av en, och så kanske den känner någon som känner någon. Så att det här att våga säga vad man vill ha, det handlar ju också om mod. Alla kanske inte tycker det är passande. Nej, överallt kanske inte är passande, men på sådana här nätverksforum är det absolut passande. Du går ju dit i jobb.
Ja, det tror jag. Och det som jag också upptäckte utifrån det här utvecklingsprogrammet som vi kör, det är ju 30 människor som är helt olika på alla håll. Men det är vikten av att faktiskt skapa sig en liten team som pusha varandra som man kan bolla med, som är lite i samma läge. Det har varit väldigt uppskattat, för då hjälper man ju, om man sitter själv med de frågorna är man ju också väldigt mer benägen att hjälpa någon annan, för man vet att det är viktigt. Så det skulle jag nog skapa en liten hubb med människor som du kan pushas av och inspireras av och få dem här. Men varför ska du inte göra det? Här är du rätt i. Det kanske jag ska göra. Då gör jag det.
Ja, och kanske hitta de där kollegorna, vännerna, släktingarna som inte bara håller med och tycker att man är superbra och fin som han är, utan som utmanar lite. Jag får frågor ibland så här, jo men kan du inte tänka dig det här, något helt annat, börja undervisa eller liksom, ja, börja bara ha events, se om du kan, alltså vad kan du göra, skriva en bok? Nej, men liksom folk som utmanar ens tankar och breddar ens tankar.
Och det tycker jag, det är ju det bland det roligaste. Jag har senaste veckan också fått otroligt fin feedback. Nu har jag jobbat med rekrytering i 30 år, så jag har pratat med många människor. Men jag tycker det är otroligt spännande varje gång jag möter en ny människa. Och hur har det blivit så här? Och vilken är din röda tråd? Och vart ska du? Och då kommer jag med, jag kan inte låta bli. Men om du kan du tänka så här istället? Och nu flera den här veckan har sagt, ja, men för 5 år sedan träffades vi, då sa du det till mig. Mm. Och nu har jag tänkt på det och nu har jag startat det här. Och jag bara, wow. Då blir man sår frön. Och ja. Det är inte säkert att man är mogen att ta steget och så. Men ibland behöver man bara, det har jag inte tänkt på. Och det jag märker mycket är att man är väldigt branschspecifik. Nu beskrev du att du är i alla branscher. För det är inte så viktigt. Det är alltid viktigare hur du är som person. Passa värderingarna, ambitionen, dit du vill med företaget. Då löser det ändå sig.
Ja, för folk säger sådär att man kanske ska smalna av hur man, liksom, vart man vill jobba. Jag vill ju inte det, för att det kan ju vara liksom B2B, B2C, det kan vara den branschen, det kan vara alltså allt för mig handlar om så här, en kultur som jag vill vara en del av, människor som tycker om mig, som jag tycker om, och sen ett digitalt uppdrag som är lite klurigt och svårt. Det kan ju befinnas överallt. Mm. Så att jag kommer inte smalna av och tänka så här, men jag ska jobba bara med kläder och mode. Alltså jag vill inte det. Vad tänker du om det?
Är det är lite öppen pitch på LinkedIn. Bara ta den bullets pointen som du sa där. Och så bara ens fråga, är det här du och ditt bolag som kan erbjuda mig det här?
Ja, folk blir lite så här förvånade när jag brukar säga så här, men jag vill ju att det ska vara svårt. Det finns ju anledning till att jag har varit i så här rekonstruktionsbolag och stora ommöbleringar, organisationsförändringar. Ja, men man ska ju få använda hjärnan, tycker jag. Svårt brukar jag säga att det ska vara. Så att,
annars behövs man ju inte, tänker jag.
Nej, och jag är ju lite rastlös människa om det liksom tuffar på. Så det är... Så.
Och den är också faktiskt en, både det, återigen i rekryteringssammanhang, som faktiskt har lagt sig lite de diskussionerna, men oftast frågar arbetsgivarna, kommer den här personen att stanna i 5 år? Så, ingen aning, det beror ju helt på hur ni hanterar det här och vilken diskussion och samtal ni har och vilka utvecklingsmöjligheter som, det finns ingen längre guldklocka tror jag inte vi kan få på 25 år, vi kanske kan få den på 3 år. Och jag tror att vi behöver bara vara med på att det är så det ser ut framåt och istället skapa en organisation där det är okej att göra det. Vilket innebär att vi måste tänka på strukturkapitalet och ganska tydliga i vad man förväntar sig av rollen. Så när du är klar så kan jag, tack så jättemycket, gud vilka steg du har tagit oss. Men jag vet att den här rollbeskrivningen passar nu på den personen som går in. Ja. Så jag tror vi måste vara mycket snabbare, nu tillbaka till onboardingen, men mycket snabbare med förväntningar, vad vill jag att du ska göra, feedback så att vi kommer dit. För vi kommer inte att jobba forever tillsammans, det vet vi redan. Vi får bara få ut det mesta av oss under tiden.
Och jag har ju fortfarande bolag som liksom intervjuer säger så här, ah, men vi vill ha en person som kommer stanna under liksom rätt många år. Och jag tycker att det är lite svårt. Alltså jag har inga problem, jag har stannat på företaget 12 år liksom, och jag har stannat i 6 månader. Det beror ju helt på hur jag trivs, vilka utmaningar det är. Jag förstår att om allting fungerar, men jag tycker lite som du säger att man ska vända på det som företag och säga hur, om vi antar att personen kanske bara är här i 1 år eller 2 år. Hur gör vi så tydlig plan så att vi får ut något av det? För att tänka så långt som kandidat så tänker jag direkt så här, ja, det kan jag absolut inte svara på. Alltså, min vision är alltid så här, jag stannar så länge jag mår bra, presterar, lär mig nytt och trivs.
Men det är inte säkert att man som företag heller vill ha någon som stannar i 12 år, om jag ska vara helt ärlig.
Nej.
Vi kanske inte är rätt för varandra och då ska du inte vara kvar.
Nej.
Det vill inte jag heller som arbetsgivare.
Nej.
Du ska ju vara kvar så länge du har din passion här.
Ja, och det skulle jag mer vilja att man så här, diskuterar. Så här, vad ska vi göra för att du ska prestera max? För du ska vilja vara här och för vi ska vilja ha dig här.
Alltså... Ja, och sen också våga vara tydlig med att jag vill, om du säger till mig, nej, men jag vill bara jobba med hästar. Ja, och det kommer vi aldrig ha, så då är det lika bra att du vet det nu, att nej, det är hundar där som gäller, så att då kan vi skiljas nu istället för att du ska vara frustrerad för du vill det. Och jag sa att det kanske vi kommer till lite längre fram, då hänger du ju kvar, men det kommer hästjobben. Nej, de kommer inte, då är det bättre att jag säger det till dig. Jag har inte tänkt det, jag vill jättegärna jobba med dig, men det kommer aldrig att bli det här. Bra, tack, då vet jag.
Ja, tydlig, rak dialog.
Men vi är väldigt rädda för det, för då kanske någon blir ledsen, eller alla ska ju bestämma allting tillsammans, är det ju någon form av att man tror det, men det funkar inte så.
Nej, och jag har svårt för att alla, det är klart att vissa beslut ska man involvera, men det är att allting ska bestämmas tillsammans. Jag tror att det är få människor som tycker om takten på sådana bolag. Så. Har vi något mer att tillägga eller ska vi avrunda?
Ja, det var ju fantastiskt roliga saker att prata om, så jag kan ju bara fortsätta. Men,
har vi något tips vi vill läsa på slutet till alla där ute som är frustrerade och inte hittar sitt uppdrag?
Ja, men det är nog att ta hjälp skulle jag säga. Först be en feedback, en riktig feedback på vad är det som, och också när man då får nej av företagen, att man faktiskt, det var synd, men kan jag ta med mig någonting? Vad hade ni velat se min CV eller i min intervju, så att man lär sig någonting, så du tar med dig det till nästa steg. Och sen skulle jag, det vi var inne på, att göra en liten testgrupp med människor där du kan testa olika pitcher, hur du ska presentera dig och få feedback på det. Och bara fortsätta, för det löser sig till sist. Man måste bara fortsätta varje dag. Ett steg till, så kommer det.
Jag sökte faktiskt igår inför en intervju, så sökte jag på anställningsintervjufrågor. Kom till en väldigt bra sajt. PMa mig om ni vill ha länk dit. Som tog upp sådär, jag tror det var typ 100 frågor som brukar ställas. Men den gav också väldigt bra tips på. Tänk på det här när du ska svara. Att företagen, inte så att du ska ljuga och hitta på något annat. Utan när företag ställer den här frågan, så tänker de att du berättar om det här. Så man inte alltid bör berätta historien om sitt liv eller så. Tyckte den var väldigt så bra att faktiskt sätta sig och gå igenom. Så här, hur beskriver jag mig själv? Och då kanske det inte är liksom att jag tycker om det här och det här. Utan det kanske är ur ett företagsperspektiv vad jag av mina egenskaper som kan hjälpa dem. Att man liksom, jag tyckte det var bra ledtrådar hur man faktiskt ska svara på frågor.
Jag tror överhuvudtaget det som vi var inne på här, att utgå inte från dig själv. Utgå från den framför dig. Och oftast när man sitter i intervjuer så är det människor som inte har jättemycket tid. De vill bara ha löst det här, de vill ha en person på plats. Så kort och koncist, tydliga svar. Ja, nej, bu, bä.
Ja, och inte börja kanske så här, men jag är nyfiken och glad och sprallig människa. Ja, det kanske är härligt, men jag tänker så här, jo, men jag är nyfiken på att lära mig nytt för att det gör det här i min yrkesroll. Alltså att man ändå ser att personen förmodligen, som du säger, har kort tid, och att ge exempel, idéer, liksom, så att företaget förstår att ja, men det här är ju bra egenskaper, eller det här är bra för oss.
Ja, men det vi gör nu i våra annonser är att vi tar 4 frågor ställda till utifrån kravprofilen. Vi vill inte ha personligt brev faktiskt, utan vi vill att du svarar på de här 4 frågorna, för det är det som är viktigt för oss i den här tjänsten. Mm. Och det har vi fått otroligt fin feedback på, för men gud vad skönt, nu vet jag ju vad det är ni vill ta upp. Och då är det ju de 4 frågorna, och finns det inte det så kan man ju utifrån kravprofilen kanske, eller annonsen, titta på, det är de här 4 frågorna de har tagit upp. Okej, vad är det jag kan bidra i de frågorna? Så att gör lite research, lägg lite tid om du verkligen är intresserad av bolaget. För jag har suttit i så många intervjuer där en person inte ens vet vilket bolag de har sökt för. Och då, ja, man vill ju att du ska brinna för mitt bolag, även om du inte ens vet om hur det är nu. Så googla, titta, nu är det ett nytt patent eller nu händer det här. Och att ta upp det när man sitter i intervjun. Ja, men jag såg att ni var på vägen i USA nu, vad spännande, hur har ni tänkt där? Alla älskar att prata om sig själva, så ställ frågor tillbaka.
Bra tips. Lite avrundning. Några standardfrågor som jag brukar ställa för att lära känna gästen. Bästa webbshop just nu?
Ja, Home of S.
Home of S. Vad är detta? Aldrig talas om.
Inredningssajt som ägs av S-Group. Så där kan man shoppa hela hotellinredningar. Och få
ja,
det
den har jag hört talas om. Ja, den måste jag kolla in. Bästa podden?
Nu blir det ju svårt då. Men det är min egen.
Ja, som jag ska gästa framöver. Vad heter
precis.
Din podd?
Den heter Utveckling och innovation. Jag pratade om just det. PS-möter heter den tidigare. Men nu är det väldigt generellt innovation och utveckling. Ledarskap. Den ja. Finns på Spotify.
Mm, spännande. Vem måste man följa på LinkedIn?
Man måste följa mig.
Bra. Följ Anna Pettersson. Stort tack Anna för att du ville vara med idag.
Tack så jättemycket.
Tack för att ni lyssnar. Hej då.
Hej då.